Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej, eller
hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm-hmm.
Det är så himla. Jag tycker den är så himla
god. Mm. Det här har vi ju finmalt det vi dricker nu och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den sån? Nej, men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna
dialekten här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det en som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. It was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Sverige, jag är tillbaka. Som ni har skrivit undrat, när blir du frisk? När är du tillbaka och räddar det här sjunkande skeppet som somliga kallade för kafferepet? Ja, det är fredag och Nissa Hallberg är tillbaka i kafferepet med Albin Sårman Olsson och Johanna Hurtig-Wagren.
Hallå, ja, hej!
Som jobbade genom hela sin covid.
Just det.
Ja, jobbade, jo, men tänk på att jag är kille också. Det är som att förlösa genom näsan, som brukar säga.
Visst.
Jag blir fruktansvärt sjuk bara av en liten förkylning. Alltså sån man cold. Jag blir pissdålig.
Alltså du är ursäktad. Vi ställde upp.
Ja,
vi gjorde jobbet. Sådär.
Och det roliga är att jag hade inte kunnat spela in på länk för att jag har slarvat bort den här adaptern till min dator som jag kopplade in micken i.
Just det.
Så att, det var ju tur att vi inte beslöt oss för det.
Jag tycker att du ska unna dig och köpa en Zoom.
Ja, det tycker jag med.
Ja, men jag har kollat lite hur det ser ut i schemat nu framöver. Och sådär. Det har vi. Vet du vad jag har råd med?
Oj, vilket ansvar.
Jag ska unna mig med att sälja min dator, tror jag.
Vet du vad en Zoom kostar i nissepengar?
En halv nota.
En halv förkrök till en Bayern-match som nu går på...
Det är ju skitmycket.
15 om året.
Det är sjuka sådär. Det blir ingen Zoom. Det är jättedyrt.
Jag ska inte köpa hela... Skatteverket.
Ja, men vad kul att vi spelade in alla på samma plats igen också, känner jag. Mm. Jag kommer inte ihåg när det var senast. Det känns som att det var länge sedan. Men det kanske inte var. Det kanske bara var 2 veckor sedan.
Ja,
det var... ja exakt. Men då hade vi lite andra strul. Det var, ja, vi hade
jo,
strul,
vi var
strul
jag
2 veckor i rad. Nej, vi har haft strul 2 veckor i rad. För 2 veckor sedan så var det strul på med redaktörsgrejer. Så att vi hade massa gissel i mejl och grejer. Ja, det spelar ingen roll.
Nej, absolut inte. Och sen så har jag varit bortrest och så. Ja.
Så nu är vi tillbaka i alla fall.
Nu är vi verkligen tillbaka. Ja,
här kommer ett simkort på bordet till min burner där jag säljer damunderkläder.
Vet du vad jag insåg förra veckan när jag skulle förklara vad det här var? Eller att jag kom på att det här är en fråga som jag måste ställa till Nisse varje vecka. Ja. Vad är det här för podd?
Ja,
för det är du som klarar det här bäst.
Vi spelar in en podd där ni lyssnarna är stjärnorna genom att skicka in berättelser från era liv, kanske era uppväxter, era föräldrars uppväxter, era hembygder, om original speciella händelser som blir liksom en rottan i pizzan lik historia, kan man säga. Just på tänka, va? Har det här hänt på riktigt?
Ja. Och sen kan det komma ett mejl som är såhär, ja, för det var jag som var bla bla bla. Ja. Eller det kan sluta så, eller så kan det komma liksom en fortsättning.
Alltså ni tycker att det är härligt att man får in Klintberger. Det tycker inte jag. Jag vill ju ha original.
Ja.
Jag vill ju ha original.
Men jag tycker, jag har ju börjat kolla Norska Farmen, va?
Ja.
Och där pratar de om 2 stycken norrmän som hette kanske så Moe och något man har hört. Och de är ju liksom deras bröderna Grimm, kan man säga.
Ja.
Och det enda de har gjort är precis som bröderna Grimm, att de bara gått runt i bondgårdar och frågat efter historier.
Ja.
Och jag tycker liksom att om folk slutar köpa Klintberga-böckerna, va? Ja. Rottan i pizzan och dem, då är det ju gött att det finns på band. Alltså, ja, det är ju gött att vi bara gör ett uppsamlande av alla Sveriges historier, va? Vi gör en jävla kulturgärning.
Ja, fast jag säger, men det är något som är roligt. Ja. På min sista föreställning av Tomten är ensam, vem satte publiken? Klintberg. Mannen bakom råttan i pizzan. Mannen
bakom råttan i pizzan.
Nej, men alltså böckerna.
Ja,
han som har skrivit eller samlat alla historier.
Ja.
Han var där då hans släkting spelade i bandet. Och hans kanske bror, clownen Manne, var där också. Så det var ett jävla Klintberg-fest var det.
Mm. Eller var det det? Eller den här historien jag har hört förr?
Ja, ja, exakt. Så här kan det gå till.
Det är en riktigt svag Klintberg. Det satt en kille eventuellt i publiken, han har en släkting.
Ja. Ja, så nu fattar ni hur galna historier det kan vara här.
Det kan bli crazy.
Och när ni har en sån här historia, så skickar ni in den till kafferepet@underproduktion.se.
Mm.
Yes.
Jag skulle säga att vi poppade ett cherry lite förra avsnittet. Det har jag också märkt i mina DMs. Det här med att första bajsmannen, alltså den riktiga bajsmannen-historien, uttalat bajsmannen, hade vi med förra veckan.
Mm.
Det kändes väldigt stort och det var, har fått väldigt många meddelanden om att så här, ja, jag har ju också ett par.
Men, jag har fått namn. Jag har,
jag har inte lyssnat på förra avsnittet faktiskt. För att jag lyssnar bara när jag är
fel.
Jag tycker inte att det är lika sträng.
Nej,
men jag har inte lyssnat. Så jag ser fram emot att få lyssna på podden som en av lyssnarna.
Ja.
Det ska bli väldigt, väldigt roligt.
Ja.
Det har jag tänkt på att man kan.
Ganska kul. Kommer det bli.
Vi har blivit medsponsor.
Det har vi verkligen. Och de heter Zonex.
Ja, det gör
Zonex,
med Z och X. Mm-hmm. Coolt namn. Ska ha cool produkt ha. Det här kommer ju sig från att vi satt och bölade lite kring att vi inte fick någon liksom, snusspons.
Ja.
Och då vill vi inte ha liksom, någon kille som heter Lennart som står och vet, knådar med armbågarna i sitt badkar.
Nej.
Och som resultat av det här så ofräscha bilden vi målade upp så hörde Zonex av sig.
Mm. Och så himla, de gör ju såna här små nikotinpåsar.
Ja.
Som är liksom, vad ska man säga, fräschare kanske. Jag gillar att poppa in en lite då och då. De finns i otroliga smaker.
Jag har inne kämparna, en dubbel nu. Det kanske var, ja, jag tog in mig, jag har ju så stor mun.
Ja. Och också, du är en kille.
Ja, jag är kille.
De finns i smakerna Cold Blast, Berry Fresh och Mint Breeze.
Mm.
Jag tror jag gillar Berry Fresh mest.
Ja,
jag har lite olika perioder när jag gillar. Det är liksom med allt.
Ja,
jag går lite fram och tillbaka. Men just nu är det väl den. De finns också i många olika styrkor så man kan hitta en som passar sig själv.
Ja, jag tog ju nu...
Alltså, en själv.
Ja, jag tog en nu Cold Blast Strong.
Oj, oj.
Ja, sen den kommer i Strong och sen kommer den här Berry Fresh. Den kan komma som extra strong. Och det här kan jag säga, det är det här jag har haft lite problem med såna nikotinpåsar innan från andra leverantörer. För att de är så starka så att jag blir vimmelkantig. De här är svagare. Och det tycker jag är kanon.
Jag håller med. Jag vet inte hur de är extra strong. De kanske är lika starka. Men jag gillar att det finns ett alternativ för mig som inte vill svimma.
Nej, exakt. Ja. Och då kan du välja att vraka lite hur du vill. Om du
för vissa kanske gillar när det är starkare. Ja, då finns det med.
Ja, det finns. De har något för alla.
Exakt. Jag älskar att de är våra nu.
Ja.
Är det så det funkar?
Ja, jag tror att det är vi som är det. Jag tror att det är vi som är det.
Okej. Man kan i alla fall läsa mer om man vill om Zonex på zonexonline.se eller på deras Instagram zonex_swe som
det,
i Sweden.
Ja, det här är också viktigt. Det här gäller ju bara dig som är minst 18 år. Du ska vara myndig, så du ska kunna få köpa dem själv.
Ja.
Det är väldigt viktigt.
Och för det gäller också bara folk som är redo för en otroligt beroendeframkallande produkt. För det här är nikotin vi pratar om.
Ja, exakt. Och är det någons podcast som är väldigt redo för otroligt beroendeframkallande produkter
så är det
den här podcasten, ja. Kafferepet.
Yes.
Vi vill bara säga tack Zonex och välkomna ombord. Okej, så vi kommer alltså läsa tre historier var och sen kommer vi kora den som blir allmängods. Den som blir er att nyttja som er egen.
Mm. Mm.
Och först ut, ja, ålder före skönhet brukar vi säga i den här podden. Först ut, tjejernas tjej, Johanna Hurtigberg.
Hur ska jag gå före mig själv? Okej, jag kör. Den heter...
Nej, jag måste bara säga, det har du gjort under hela din graviditet. Gick du före dig själv?
Då gick
du runt ett hörn två gånger.
Mm, det gjorde jag fem gånger kanske. Herregud.
Och jag älskade dig så mycket.
Ja, jävla boseboll var jag. I alla fall. En olaglig walk of shame.
Oj.
Året är 2014. En vän till mig som vi kan kalla Anna var mycket exalterad över att precis ha påbörjat sin studietid i en av Sveriges största studentstäder. Än hade hon inte hittat boende i staden och tackade därför med tindrande ögon ja till att just denna kväll spendera natten med den vackra man hon dansat genom klubbnatten med. Det var 100 gånger bättre än att sätta sig på nattpendeln i det dyngraka skick hon dessutom befann sig i. De gick hem till honom tillsammans och det blev en natt som de båda sent skulle glömma. Men det är inte av den anledning som ni tror. Detta är inte en historia om vare sig sex eller bajs. Vilken grej. Ja. Det känns lite nytt. Lite
obehagligt. Det kan vara känslor.
Varför har du skickat den hit?
Okay. Detta är en historia om att bli utelåst naken. Okej!
Okay. Oh, nice.
För det är precis det som händer Anna. Efter lite fumlande mellan lakanen och en kort tupplur börjar hon gå i sömnen. Rakt ut genom både ytterdörr, trapphus och tre våningar och till slut lägenhetsporten. Hon väcks ur sin skönhetssömngång när hon möts av den friska morgonluften. Fortfarande rejält förfriskad sedan klubbnatten. Hon ser förvirrat ner på sin kropp och upptäcker att allt som täcker hennes figur är ett par trosor. Ett tomt påslakan över axlarna och ett armbandsur som visar 0500.
Som en kläm.
Och är så glad för påslakanet.
Jag är så glad för trosorna.
Och det också, ja, absolut. Anna står alltså så gott som naken mitt i den centrala staden utan varken telefon, skor eller värdighet. Efter några förtvivlade försök att ta sig in igen inser hon att hon måste tänka om. Krishanteringsenheten i hennes toxifierade hjärna går på högvarv. Hon bestämmer sig för att börja gå genom staden mot pendeltåget för att påbörja en plankaresa hem till sin egen bostadsort trots att hon inte hade sin hemnyckel. Anna, nej! Okay. Hon tänkte en tacksam tanke till den sommarmånad det var just då medan hon aktade sina nakna fötter från en tidvis glassplitter och fyllekräkt täckta asfalten hon höll tempo över.
Oj, alltså det är väldigt fint skrivet.
Otroligt.
Höll tempo över.
Hennes plan avbryts dock när hon stöter på en ung man som nästan välter av sin cykel när han ser hennes avklädda gestalt.
Mm.
Lång historia kort. Denna underbara man hjälper Anna genom att sätta henne i en betaltaxi med mannens lägenhetsnyckel i hennes hand. Mannen själv behövde cykla vidare till sitt arbete men berättade att hans flickvän skulle vara hemma. Man skulle kunna tro att historien tar slut här. Man skulle också kunna tycka att detta är nog med förnedring för ett och samma tillfälle. Men riktigt så mycket tur hade inte Anna. Taxi rullar och Anna använder all sin alkoholpåverkade tankekraft för att repetera och minnas mannens portkod. Taxichauffören släpper av Anna i ett för henne obekant bostadsområde och kör iväg illa kvickt. Till sin fasa upptäcker Anna att hon inte har en susning om vilken av alla tiotal lägenhetshus som är hennes måldestination. Fasan fortskrider när hon lär sig att alla tiotals hus har samma jävla portkod. Hon har inget annat val än att testa nyckeln i varje lägenhetsdörr i vartenda lägenhetshus.
5:30 på morgonen också.
Mm-hmm. Detta tills att hon lyckats hitta den lägenhet som just denna tidiga morgon ska ge den efterlängtade möjligheten att skyla hennes spöklika lakangestalt från fler främmande blickar. Hon påbörjar utförandet av sin plan. Trappor upp och trappor ner, om och om igen. Efter att hon tagit sig igen mot åtminstone 8 hus utan att hitta rätt dörr befinner hon sig på gatan på väg till nästa hus.
Klockan 10.
Ja. Mm. Ja. Nu går folk på lunch.
Ja.
Bygga lunch.
Då kör en polisbil runt hörnet och saktar in till Anna. Tydligen hade inte de boende i området uppskattat att hon försökt ta sig in i deras lägenheter klockan 5:30 på morgonen. Anna tas med in till den lokala polisstationen. Hon får sitta ner och dra sitt påslakan tätt omkring sig i hopp om att hennes nakna rumpa inte ska synas allt för mycket. Medan hon förklarar vad som har hänt och att hon inte alls är någon inbrottstjuv. I alla fall inte med flit. Tack och lov var poliserna inte svåra att övertyga, men det måste vara deras bästa arbetspass.
Ja.
Någonsin. Vilken historia kommer hem till.
Ja.
Nu ska ni få vad farsan har gjort idag. Eller mamma såklart, det kan ju vara.
Där blev jag feminist. Igen.
Och Annas register är än idag fläckfritt. Vad som inte är fläckfritt är Annas eget skamregister.
Oh.
Ja, men tack för den, gud.
Vad fint av honom ändå. Och så här, undrar om han förvarnar sin tjej.
Ja, men det får man ju verkligen. Man tänker att den tjejen liksom inte stod och kollade ut genom fönstret.
Ja.
Och tänkte, när ska den här nakna tjejen som en kille har träffat på vägen komma egentligen?
Jesus, alltså. Vilken jävla tur att ha sömngång och skylla på. Alltså bara man har den liksom i bagaget ändå.
Mm.
Att man inte så, att historien inte börjar med att man ska göra en kul grej.
Alltså.
Och sen står man naken i Uppsala i ett halvår.
Ja, men alltså, det är också... hur det går fel i så många led som ändå är så spännande att jag vet inte vad man hade gjort, men jag hade nog stått ut på gatan och tänkt så här: jag äger det här nu, bara skrik,
ja, inte...
bara skrik, ropa, hoppas att han vaknar, hoppas att någon i huset vaknar, bara försök, kom in. Men istället för så här, lite inkognito, försöka smita runt i stan och åka pendeltåg.
Liksom. Pendeltåg är en så jävla dålig idé, för man vet att hon skulle somna.
Ja.
Hon skulle somna på pendeln.
Och, men, och att det, på pendeltåget, så här, man känner sig inte alltid helt chill med att vara helt naken.
Nej,
där.
Inte alltid. Nej.
Jag vet ju det när jag bodde ute i Fruängen och jag hade varit på efterfest i stan och sätter mig på tunnelbanan klockan 5 på morgonen och bara inte somna, jag får inte somna. Och sen vaknar man upp klockan 9:30 vid Tekniska högskolan och bara i morgonrush. Det har hänt typ 2 gånger.
Har du det? Jävlar.
Vet man bara åkt fram och tillbaka. Och ingen har väckt den. Det är också så här att folk...
Jag skulle aldrig väcka någon sitter och sover på tunnelbanan.
Nej, livsfarligt.
Livs.
Jo, men man vet inte vad de har tatt, va?
Men det, jag tycker det är så jävla obehagligt att vetskapen att jag har suttit där medvetslös.
Satt
fram och tillbaka.
Min största rädsla är bara att vakna alltså, när de är så avställda i liksom en tunnel eller något.
Kinget ändå.
Oh, fy fan vad
då hade jag börjat ett nytt liv. Då hade jag börjat om.
Mm.
I tunnlarna?
Ja, i tunnlarna. Okej, här kommer min första då. It's tradition.
Mm.
Engelsk rubrik.
Are you gonna look in my asshole now?
Den här historien utspelar sig sommaren 2010 på en ö öster om Nisses favoritstad Norrtälje. Och det är jag som skriver brevet som det handlar om. Vi bodde då bofasta i ett sommarstugsområde. Ett område som ökade sin befolkning med cirka 98% på sommaren och var helt dött resten av året. Ni vet, ett typiskt sommarstugområde. Mm. På den vägen vi bodde var det dock ett flertal bofasta och det var en god gemenskap mellan oss grannar. Man hjälpte varandra med att vara hund, kattvakt och ungarna sprang och fick godis av den snälla men försupna grannkvinnan. Eftersom gemenskapen var god så kom jag och min man på att det skulle vara roligt att samla alla boende, både bofasta och sommargäster, på vår väg till en gemensam kräftskiva. Planen var att alla fick ta med sig eget bord, stolar, kräfter och dryck. Och så skulle vi samlas upp vid vändplanen utanför vårt hus. Det är inte att bjuda på kräftskiva, känner jag. Bara...
Bjuda in. Det är lite kritiskt, men det är liksom ändå en, det är att peka, bjuda in till samkväm. Mm. Och ändå att ge upp sitt eget space för det.
Ja, men det är vägen, vägen utanför sitt hus.
Aha, men skulle man inte mötas upp där och sen gå in på...
Skulle man kunna äta kräftor på den här vägen?
Nej, man skulle nog sitta på vändplatsen, va?
Aha.
Och bara, alltså det här är verkligen...
Vi skulle samlas upp vid vändplanen
kvartersfest.
Utanför.
Kvartersfest.
Ja. Mm. Alltså det är ju ett trevligt initiativ. Ja. Mm. Men jag skulle inte kalla det för att vi bjöd till fest igår. Det skulle jag inte göra.
Och nu har ju vi bjudit på kräftskiva då i år.
Kan ni swisha oss?
Jag blev eld och lågor av idén. Går alltid in med 110% när jag får en bra idé. Och satte mig och gjorde handskrivna inbjudningar till alla grannar med hjälp av ungarnas färgpennor för att göra det extra festligt.
Det var gulligt.
Ja, var gulligt. Inbjudningar blev klara och jag och min man gick ut för att knacka på oss grannarna för att bjuda in dem till vår gemensamma kräftskiva. På vår väg bodde ett par vars man kom från Australien. Han förstod ingen svenska och just denna dag var hans fru inte hemma. Jag är den första att erkänna att mina engelska kunskaper inte är de bästa och speciellt inte när jag talar med engelskspråkiga. Då låser det sig. I alla fall så knackar vi på hos dem och mannen, vi kan kalla honom John, öppnar. Jag är väldigt överexalterad över vår otroliga idé att ha en gemensam kräftskiva och börja ivrigt att förklara på en knackig svengelska vad det står på lappen. I mitt ivriga tillstånd har jag helt glömt vad kräfta heter på engelska och efter ett snabbt överslag i min hjärna kom jag på att stjärntecknet kräfta heter cancer på engelska. Så på otrolig svengelska, tror ni kan föreställa er hur det låter, kommer det ur min mun. We gonna have a cancer party with all the neighbors. John blir tyst och tittar på mig med en konstig min. Jag fortsätter. It's tradition. You eat cancer and drink snaps.
You eat cancer.
Do you mean crayfish? Säger John. Jag insåg då att jag precis kommit leende och bjudit in honom på en cancerfest. Vilket vore riktigt sjuk. Jag stammar skrattande fram. Yes, yes. That is what I meant. Troligtvis ganska röd om kinderna. Kräftskivan blev i alla fall av. Mannen från Australien kom och det blev en trevlig tillställning. Men jag skäms fortfarande över min otroliga förmåga att tänka innan jag pratar. Vi flyttade 3 år senare från ön och John och hans fru flyttade till Australien något år senare.
Skönt. Ja, spåren är igensopade.
Ja, alltså...
Men jag tänkte när jag läste det så bara, vad fan heter du då?
Ja.
Det, alltså, tänkte jag.
Det är väl cancer. Det är väl kräfta, men jag menar att det...
Ja, så cancer heter väl kräfta på gammaldags svenska.
Dessutom det.
Men, så att han fattar, men det är ändå otroligt pinsamt till alltså ett så close-knit community och göra bort sig på det sättet. Säga, do you want to come to our cancer party?
Yeah.
Because we're going to have everyone come and it's
you
tradition
know, Lisa,
to Lotte eat the cancer.
Harald, they're gonna bring their cancer. Everyone bring their own cancer. Yes.
Our kids love cancer.
Yes. And you should aim for the heads where the cancer battery is. It's really nice.
It's the goodiest part. Yeah, do you not eat the goodest part?
My husband always starts with the shirt of the cancer.
The ass cancer, yes. The ass of the cancer is...
cancer ass is probably... You know, you have it in roars.
Yeah, and, you know, that you don't eat the bows of the cancer.
No.
don't eat the
booze. But you can make a fond. Cancer fond.
Okej, okay, här kommer
Albin. Och jag Albin, suck the cancer.
Albin Olsson.
Suck it first.
suck cancer, Alman.
Suga cancer nu någon.
Ah, jävlar. Nu kommer en liten matig. Men kan jag, den heter Hälften gris, hälften nöt. Det här är en
anekdot. Det var jag nära på att säga en person. Ja. Nej, men bara, det var bara liksom en skämtorätt i mitt huvud. Mm. Som jag låste in och kastade nyckeln på.
Ja, ja, ja. Det här är en anekdot från 90-talet om en egensinnig grisbonde från östra Värmland vars 100% frigående grisar som åt upp grannarnas tulpanodlingar och bökade sönder gräsmattorna var en följetong i både lokal och nationell media. Han gästade till exempel Sivert Öholms nattcafé för att diskutera sina älskade djur och varför de var överlägsna vanliga skogsmaskiner när det gäller markberedning. Han påminner lite om en blandning mellan Thomas Wassberg och Glenn Strömberg. Temperament och samarbetsvillighet från Wassberg och utseende från Glenn Strömberg 1990. Anekdoten kommer från min kollega som på den tiden arbetade som handläggare på Kronofogdemyndigheten. Man fattar lite. Som handläggare på Kronofogdemyndigheten, heter det så?
Ja, hos fogden.
Fogden. Kronofogden hade sedan tidigare bestämt att mannen skulle avhysas från sin hyrda gård och min nuvarande kollegas dåvarande kollega fick i uppdrag att åka dit på ett besök för att på något sätt försöka inleda ett samtal med den egensinnige och småaggressive svinaheden. Väl på plats hos den märkliga mannen blev han välkomnad in i en ruggig husvagn som stod parkerad på gårdsplanen utanför bostadshuset. Grismannen hade förberett med både kaffe och ett par kanelbullar, vilket fick besökaren att tro att den annars så omöjliga mannen ändå ville visa sig från en något positivare sida. Han hade hört från sina kollegor att det gäller att försöka stryka honom med hårs och att han snabbt kan sätta sig på tvären för minsta småsak och att han då blir helt omöjlig att ha att göra. När kronofogdens utsände hade slagit sig ner i den brunorangea tygsoffan fiskade grisbonden snabbt upp två kaffemuggar ur diskon samtidigt som han spottade lite snabbt på den andra handens pek och långfinger, snabbdiskade sedan muggarna genom att föra sina nyfuktade fingrar längs insidan av dem.
Och de är gommade.
Ja, de är nygommade, de här kapparna. Ställde efter en snabbare okulärbesiktning ner dem på bordet. Just som man skulle fylla på fogdens kopp satte denna snabbt handen över muggen. Det är bra för mig, tack. Jag tog en kopp på vägen hit. Jaha, ja. Ska du ha en bulle då? Tanken på att äta något som hanterats eller kanske till och med bakats av den här mannen fick inte direkt att vattnas i munnen på kronans apostel. Jag hoppar över det. Måste dra ner på sötsakerna, sa han samtidigt som han med ett framtvingat leende klappade sig lite på den minimala gubbmagen. Kronofogden kände direkt hur stämningen sjönk dramatiskt av den illa mottagna gästfriheten. Den nästan överdrivet positiva griskraman suckar nu ljudligt innan han stoppar i sin halv bulle och med tydlig irritation lät blicken vandra från besökaren ut genom husvagnsfönstret för att sedan landa någonstans långt bort i fjärran. Jaha, ja, mullrade bonden samtidigt som han strök sig över mustaschen och övertydligt visade att han aktivt ignorerade den nu lite obekväma kronofogden vars förhoppning om ett givande möte långsamt gled honom ur händerna. Det dröjde inte många minuter innan den småstressade kronofogden insåg att det nu gällde att ta fram sina medlärkunskaper. När han tittade runt lite i husvagnen fick han syn på en liten skål fylld med hasselnötter på fönsterbrädan och tänkte att den avvisade kanelbullen kanske skulle kunna kompenseras av att han istället tog för sig av nötterna. De såg både rena och fräscha ut och även om han var lite tveksam till att äta av något som den där gris- och spottimpregnerade fingrarna kan ha vidrört så satt han inte direkt med trumf på hand. Han stoppade i sina nötter och började tugga samtidigt som han tittade på den rufsiga grisbonden. Ingen reaktion. Det var dock inget fel på nötterna, så han rafsade åt sig ytterligare en näve och just som han hade börjat knapra på dem så vände sig bonden mot honom med ett lite finurligt leende på läpparna. Alltså, du tycker om nötter, du? Ja, det var inte dumt det här. Du också? Nja, Jag tycker inte de är något vidare. Jag suger bara av chokladen. Det är trillingnötter från 16 jular. Okej, jag tar en bulle och en kaffe där. Det är...
Och projektilspyan.
Så där var det när jag inte åt godis när jag var 7 år. På ett år. Så sög min syster av trillingnötterna så att jag fick nötterna.
Åh, vilken jävla hjälte alltså. Mm.
Ja. Men för att då kunde det finnas lite spår av choklad
kvar. Ja, just det. Lukten. Andedräkt och choklad.
Ja. Ja, det är riktigt äckligt när man vet vad den där mummen har varit. Jaha,
ska jag köra min andra?
Mm.
Den heter... Skoten har ju kört fast.
Den kan gå vidare. Det är redan jätteroligt, tycker jag.
Den här historien utspelar sig för cirka 20 år sedan på ett ålderdomshem långt ute på landsbygden i Jämtland. Huvudkaraktärerna är en dement man vi kan kalla för Göte samt ännu en minst lika dement man vi kan kalla för Nila.
Nila. Det är inte långt ifrån originalnamnet. Man kommer inte Nej. På att någon heter Nila.
Nej.
Han heter ju Nilo egentligen.
Eftersom, nej, exakt, han hette det och eller massa andra. Eftersom rent procentuellt borde minst en av dessa herrar vara av samiskt ursprung.
Aha, ja. Han valde ett samiskt namn bara. Yeah. Snyggt.
Ja.
Nåväl. I en korridor på ålderdomshemmet hör Göte en dag någon ivrigt ropa på hjälp. Göte bestämmer sig för att lokalisera vart ropen kommer ifrån och följer ljudet som visar sig komma inifrån Nilas rum. Rättare bestämt från Nilas badrum. Göte öppnar dörren och ser till sin förvåning en svettig Nila som ståendes på knä rycker och sliter i toalettstolen. Men Nila, för helvete, vad håller du på med? Frågar Göte. Ja, men se det inte. Jag har ju för helvete kört fast med skoten. Nila tror alltså att toalettstolen är hans skoter. Hur man kan missta en toalettstol för en skoter är nog inget vi människor med normalfungerande hjärnor kan förstå. Men Nilas hjärna är inte längre normalfungerande. Det är inte heller Götes som i sin senildementa värld tycker detta låter fullständigt logiskt och bestämmer sig för att hjälpa till. De två verklighetsfrånvända männen börjar nu att slita och dra i toalettstolen tills de med ett brak lyckas slita loss hela porslinstronen från sitt fäste i golvet. Toalettstolen krossas när den rycks loss och vatten börjar forsa. Kaos. Men inte ens nu reagerar männen på att någonting är konstigt. Skoterhelvetet är lös och Göte torkar av sig på byxbenen så som alla män gör när de varit händiga. Den panikslagna personalen som kommer springandes efter att ha hört en rejäl smäll finner två mycket nöjda män som i ett vattenforsande infern och glatt tackar varandra för ett gott samarbete och på återseende. Vad som hände sen vet jag inte, men jag antar att Göte, glad och nöjd, kunde återvända till sitt rum efter dagens goda gärning. Och Nila kunde köra vidare på sin skoter djupt in i de jämtländska vidderna.
Vad fint. Alltså, dementa människor som liksom blir dementa på samma våglängd. Det är så jävla gulligt.
Otroligt fint.
Två fan kompisar. Sitter han fast skoterjäveln där? Ja. Ska hjälpa. Nej, men vad fan. Hitta någon plank eller någonting så vi kan lägga så att det inte bara står varva.
Det är kul att det enda han mindes var att man ska vara hjälpsam.
Ja.
Hjälp.
Det är två starka jävlar också som lyckas slita loss en toalettstol.
Det är också så fint när det börjar läcka vatten. Vad fan, kommer jag åt tanken nu? Det. Jag vet inte varför de blev från Norrtälje, men...
Men det passade bra.
Ja, nu får han det gosse. Okej. Min andra då?
Mm-hmm.
Pekfingervals i köttkylen.
Okej.
Det låter som någonting i ett Lennart Svan-program där.
Mm, verkligen.
Det här är en historia från min ungdom för cirka 13 år sedan och utspelade sig på en gymnasieskola. Jag gick hotell- och restauranglinjen och var väl inte världens bästa elev, men det här handlar om två lärare som hade en romans. Erik och Birgitta. Gittan.
Mm.
Han var storkökslärare och hon var lärare i hygien. Båda var i 45-årsåldern och gamla kockar. Små, tjocka, gula bländ och så vidare och så vidare. Det är så konstig beskrivning att få människor. Små, tjocka, gula bländ och så vidare.
Man fattar ändå. Man vet hur de ser ut.
Jo, men jag tycker så okockiga. Det är som två stycken mattanter.
Mm. De kan ha jobbat lunchrestaurang.
Ja. Ja.
Och som ryktet sa, svinkåta på varandra och kunde hittas hånglandes lite här och där.
Ja. Ganska gulligt tycker jag.
Ja, men att de liksom så här nyförälskade svinkåta som typ två 16-åringar. Mm. En dag när jag gick sista terminen i ettan och lallade runt i lektionsköket, fast jag hade svenska en våning upp, för att flirta med någon tjej i klassen över mig, så sparkades plötsligt dörren till den stora kylen upp och ut kommer en elev springandes och gallskriker på Kristinehamnsmål, läs gnällig värmländska. Jag kan inte göra dialekten, så någon får ta den efter. Han fingerpullar henne i köttkylen! Han fingerpullar henne i köttkylen!
Är det någon som jag kan problemet inte? Jag löser liksom inte vanlig värmländska.
Han fingerpullar henne i köttkylen.
Han fingerpullar henne i köttkylen.
Det blir liksom någon galenskaparna av tjej.
Jag blir västgötska.
Ja,
det blir...
Chockad vänder jag mig mot ljudet och bakom den finniga 17-åringen står mycket riktigt gittan mot väggen med byxor och trosor nere och Erik fingrandes likt Robert Wells under Rhapsody Rock med öppna kockrockar.
Wow.
Samtidigt som hon har en hand om han skrev dock utanför byxorna. Den finniga eleven hade lite nonchalant gått in i kylen för att hämta något och kommit på det hånglande paret som tagit fel på tiden och glömt bort att lunchen var över och att elever återigen skulle lära sig att skära grönsaker eller fisk eller något annat viktigt bara någon meter ifrån dem. En förbipasserande lärare blir tokförbannad och skriker åt Erik och Gittan att för i helvete sluta knulla på skolan, era jävla idioter. Det är liksom inte första gången.
Nej, de har ju blivit påkomna många gånger. Och det är lite det som är deras grej.
Okay.
De vet ju att lunchen är över.
Okej, läraren skriker alltså: för i helvete sluta knulla på skolan, era jävla idioter. Mm. Varpå Erik svarar lite skamsen: men Hasse, hon var ju nyrakad.
Men Hasse!
Hon är nyrakad! Fan, hon har en sån 5 o'clock shade. Medan båda försöker snabbt och diskreta på sig kläder igen. Men jag har ju exakt vad då han sa det. Det blev ingen riktig reprimand för kärleksparet av rektorn, men uttrycket köttkylen fick en helt annan mening av hela skolan. Och jag tror båda tyckte det var lika kul så här i efterhand som vi elever tyckte. Mm. Däremot kommer bilden av dem aldrig försvinna från mitt medvetande. Dock inte i wankbanken. Wankbank. Nej, men alltså, han stod liksom och just ordet fingerpulla är så äckligt. Mm. Vad fanns det annars pulla med? Alltså, man behöver bara säga
pulla. Nu heter det inte det längre. Det heter att ta en trip till köttkylen.
Ja, går du in och hämtar lite kallskuret.
Ja, älskling, vad tror du? Ska vi hämta lite kallskuret?
Hon, liksom, han kunde inte att hon bara... Jag är len där nere. Ah! Då bara
inte hålla
mig. Jag in, lutar emot fläskfilén och...
Nu blir det kyrkeband.
Så jag bläddrar i boken. Visa dragspelet. Köttjuk.
Ja. Hon är då, vad var det hon var expert på?
Hygien. Hon var hygienlärare.
Det är därför hon har rakat sig.
Ja visst, jag ska inte vara hård i maten. Inga hård i maten. Åh gud.
Fan.
Ja, men det där måste man ju liksom... Det, jag
inget hård i maten, inga fingrar i fitta.
Alltså, det måste ju finnas en brist på i Kristinehamn på alltså, hotell- och restauranglärare. Att de inte säger, vi har inga.
Mm. Jag tror att rektorn var så här: nu är jag så jävla trött på er. Vad är ursäkten? Hon var nyrakad.
Okej.
Okay.
Okay. Okay.
Den här gången. Du sitter där och rakar dig och du sitter.
Berätta inte att du rakar först ni kommer hem då.
Ja.
Ja, för fan. Ja, ändå.
Jag kan också ha börjat med att man vet att hon har kommit bara: du, jag är rakad.
Åh, gud.
Nu kommer Drygdanne. Denna historia utspelar sig på en industriverkstad i en liten ort i Mellansverige. Runt år 2010 tror jag. En mansdominerad arbetsplats som så många andra i dess like. Här jobbade Bulten, en medelålders man som sportade med att stoppa ner fingret i folks matlådor för att känna om maten var varm.
Det är så konstig grej.
Jävla svin alltså. Chefen Urban som körde flådig sportbil köpte AC till kontoret en sommar när vi andra svettades floder i verkstaden. Kalle och Kenny som spenderade mer tid på att titta på film istället för att svetsa. Min svåger Åke, en hygglig kille med samma sjuka humor som Bulten. Och jag, en halvt deprimerad kille på 20 bast. Det började en ny kille på jobbet. Vi kan kalla honom Drygdanne. En udda typ som spenderade dagarna med att skryta om allt. Hade någon varit med om något så hade han varit med om liknande. Fast 10 resor värre. Han skröt bland annat om att han alltid hade asmycket pengar kvar av lönen i slutet på månaden. Och kläckte även ur sig saker som: om du klarar av att köra på Bredställ i 130 km i timmen så får du alla mina pengar. För det hade han själv nämligen gjort, såklart. Sådana saker.
Bredställ, vad är det?
Alltså bresladd. Man,
alltså att du
bakhjulen går ut och sladd.
Kan man dra i handbromsen och svänger?
Ja, eller ha bakhjulsdrift och så liksom bak.
Att fören står still i princip och att du kör.
Du behöver sådär drifting.
Precis, jag fattar. Mm.
Sådana saker fick man höra dag in och dag ut på jobbet. En vacker dag så ledsnade Åke och hotade Drygdanne med att han skulle slå ut framtänderna på honom om han inte höll käften. Inom vecka efter det så valde Danne att äta sin matlåda ute i verkstaden istället för med oss andra i lunchrummet. Tiden gick. Stämningen var inte på topp. En dag när jag var hemma sjuk så hände något på arbetsplatsen. Polisen kom och plockade upp Drygdanne. Det här var sista gången han var på jobbet. Det visade sig nämligen att han, 2 veckor innan han börjat jobba hos oss, hade blivit av med körkortet. Men klyftig som han var hade han fortsatt köra bil, för det var jobbigt att ta bussen. Han hade även kört verkstans lastbil ett flertal gånger, och anledningen till att han hade så mycket pengar kvar varje månad var att han helt enkelt hade struntat i att betala sina räkningar. Varför polisen tog honom vet jag inte riktigt, men han hade säkert gjort något mer skit som inte vi visste om. Han fick fängelsestraff. Hur länge vet jag inte.
Ja, men det är liksom att han
det var det enda han inte skröt om.
Ja, men det är så här, till slut tröttnar ju lagen. Ja. Alltså om du har massa ringa. Ja. Nu har du fast för XC ringa 13 så här, vet du vad? Mm. Nu får du sitta i
3
år. Alltså nu har du samlat ihop här. Hej då. Bygg kubbspel.
Otroligt.
Oh. Men, alltså, jag vet inte riktigt vad den där handlade om. Det är bara att Drygdanne
han var en ljugpotta som åkte fast. Ja. Men jag tror också det är,
men jag blev glad av det.
Ja, man blir, det är också det för att man har träffat sådana jobbiga svin som man bara hoppas ska försvinna. Och
en bresladd 130, det är riktigt snabbt.
Ja, men det har han klart om. Undrar varför han blev av med körkortet.
Men jag gillar när det blir sånt där litet, alltså att historien bara är som ett litet tittskåp in i en weirdas, alltså ett litet arbetslag som man aldrig.
Det är nästan det är som
fler arbetslag. Alltså jag vill, alltså, och jag ber om jag vill ha restaurangstories. Ja. Jag vet ju själv. Jag hade kunnat skicka in den dagen polisen kom och tog mig på jobbet.
Just det.
Och det slutade med att jag fick en kram av köksmästaren för att alla hade ju åkt fast för droger någon gång. Och att jag blev erbjuden att liksom ta dagen av för att liksom samla mig lite. Så att alltså så här, sånt finns ju där ute.
Ja.
Jag högg av med fingret, du kommer tillbaka om en timme. Och lite för droger. Nej, stackars.
Ja, men så är
det. Har hänt,
ja, men det är liksom bara scener i en Roy Andersson-film. Mm. Ja. Går vi vidare? Åkte han fast, ja. Han fick fängelse.
Ja, Johanna, sista då.
Min sista heter mormor Maggie.
Mm.
Min mormor och morfar tillhörde det gamla gardet på Östermalm. Min morfar hade arbetat med finanser hela sitt liv och det tog honom långt upp bland adresserna på Övre. Min mormor född 1920 hade inte arbetat en dag i sitt liv men sa på allvar saker som: jag har anställd oss efter, jag har fullt upp. Hon gjorde sig upptagen av diverse dagdriveri förklätt i finare ord och sällskap. Vi kan kalla min mormor för Maggie, och även om hon i den här berättelsen mest framstår som en överklasskärring ska det tilläggas att hon var jordens bästa mormor som överöste den med kärlek och en famn som alltid var vidöppen.
Fint.
Mycket. När min morfar dog knall och fall i slutet på 80-talet stod mormor plötsligt handfallen i sina 9 rum och kök med räkningar att betala och en vardag få fungerande igen. Pengar var inget problem. Det fanns det i överflöd. Men hon hade ju aldrig rent praktiskt betalat en räkning eller fått ett hushåll att gå runt på annat sätt än att peka med hela handen åt folk som morfar betalade lön åt. När morfar nu inte längre fanns blev kunskapsluckorna påtagligt stora i hur man helt enkelt lever ett liv. Och mormor förstod att det behövdes en ny kar i huset, och det fort. Någon ny kärlek var inte tal om, då redan klargjort för oss alla att hon skulle gråta sig till sömns resten av livet och vakna i samma tillstånd som hon somnat. Nej, men lille. Om hon någonsin skulle lyckas somna igen. När den värsta chocken lagt sig, begravningen var avklarad och morfars företag levde vidare på annat håll, så hade mormor trots allt förhoppningsvis många år kvar att ta hand om våningen hon absolut inte tänkte sälja och ett liv som skulle levas. Det var diverse utgifter som skulle betalas och lite arbete med morfars tidigare affärer. Tidigare hade hon haft en kvinnlig hemhjälp som tagit hand om städning och matlagning till bjudningar. Men nu skulle hon ha en kar att lita på och som kunde göra de karsaker som morfar gjort tidigare. Som att köra bil. Hon började med att erbjuda tjänsten till min pappa, alltså sin svärson, som hon alltid tyckt var en rejäl människa. Min pappa hade dock egna företag att slita hund i och hade ingen lust att flytta hem till svärmor på heltid. Nej. Då gick frågan vidare till min mosters man som mest ägnade dagen åt att vara svag i diverse nerver för att slippa jobba och som nog faktiskt hade kunnat tänka sig att ta anställningen, men hans fru sa nej. Detta eftersom hon planerat in att skilja sig från honom men inte hunnit berätta det.
Och det här det passar som en jävla Wes Anderson film där.
Verkligen, gud. Sen var det slut på manliga kandidater. Mormor hade ingen son utan bara två döttrar, min mamma och moster. Och här behövde som sagt en redig kar. Det var helt enkelt dags för en butler. Det fick bli en...
vad hände med butlersen då?
Ja, verkligen. Det fick bli en annons. Eftersom mormor förstod att hennes jakt efter en kar till hushållet var lite uppseendeväckande och dessutom ovanlig för svenska ögon, sökte hon sig istället till butlernas hemland, England. Hon tog hjälp av sin mycket företagsamma väninna som vi kan kalla för Bibi, såklart. Because that's her name. Och annons sattes in i ett par engelska tidningar och efter ett par veckor började ansökningarna strömma in. Allt detta skedde helt utan min mamma och mosters vetskap och förvåningen var därför stor när vi alla blev bjudna hem på middag till mormor en lördag i mars och vi redan i hallen möts av en stilig herre som vi kan kalla Andrew. Andrew hälsar oss välkomna på en mycket vacker och Londonklingande engelska. Andrew tar våra ytterkläder och bakom honom står mormor och ler så att båda tandraderna skiner som pärlemor i truten på den nöjda tanten. Det här är Andrew och honom har jag köpt från England, förstår ni?
Åh, gud.
Honom har jag köpt. Mamma får ett litet själsligt bryt och har på 3 sekunder hunnit dra upp det olämpliga i att jämföra en människa med en handelsvara samt att överraska sin familj som mormor just gjort. Det går några år och Andrew blir kvar. Vill jag känna den mycket korrekta mannen som nu ständigt finns vid mormors sida som inte bara kör henne överallt hon ska utan även sköter diverse finansiella kontakter och nödvändigheter som mormor behöver hjälp med. Andrew är en man på dryga 60 år utan någon egen familj hemma i London men med en bror i Skottland och en syster i Danmark. Andrew har ett eget rum hos mormor och än idag vet varken jag eller mamma någonting om hur det där egentligen gick till. Han liksom blev en del av mormors liv men som anställd. Vi har givetvis spekulerat fritt i om det ingick fler tjänster i Andrews uppdrag som kar i huset än att bara köra bilen och hålla koll på lite av vardagsfinanserna. De hade hur som helst ett väldigt fint förhållande till varandra och även om mormors engelska aldrig var på topp, Andrews svenska nästintill obefintlig, så fanns det ett mycket starkt osynligt band mellan de två. Mina föräldrar, även de finansiellt privilegierade men med fötterna betydligt mer i myllan än mormor, köper i mitten av 90-talet en gård utanför Stockholm. Jag, mina föräldrar och min syster flyttar dit och det är dags att bjuda in mormor för husesyn med efterföljande middag. Det är augusti. Prunkande sommar och gården ligger vid Mälaren. Nere vid vattnet finns ett lusthus och en brygga där vi ska dyka upp till kräftskiva. Mormor och Andrew kommer på utsatt tid och Andrew springer runt bilen för att öppna dörren till mormor som kliver ut och tittar gillande. Det här fick mig beröm godkänt. Hon kliver runt i huset mellan rummen och nickar instämmande. Middagen ska serveras ner på bryggan, vilket mormor ställde sig mer frågande till eftersom man då fick gå på en snäv stig hela 50 meter innan man var framme. Mormor stapplar sig fram med handväskan hårt i famnen och med en stöttande Andrew under armen. Mormor äter och mår helt enkelt toppen där nere i kvällssolen. Andrew som aldrig ätit kräftor, sitter spikrak i ryggen och gör sitt bästa för att både suga av havets insekter med värdighet samt vara beredd på att serva mormor med allt från tappade servetter till påfyllning av vinet. För vin drack hon, tanten. Det blev faktiskt som ett litet överslag just den där kvällen när livet var så härligt och mormor hade nog druckit både 2 och 6 glas vin medan tiden gick. Plötsligt snäser hon som en onykter person odiskret snäser på svengelska till Andrew att han måste komma och det är nu. Lite vingligt på benen men med handväskan i ett fast grepp reser hon sig upp och meddelar att hon alldeles snart är tillbaka. Mamma försöker lägga sig i och vill hjälpa till men det blir genast avsnäst. Mormor har Andrew och det här angår bara honom. De ska strax vara tillbaka. Det går en stund och mamma börjar oroligt flacka med blicken mot huset för att se var de två tog vägen. Då ser vi mormor. Från stigen kommer hon igen mot bryggan och är högröd i ansiktet. Andrew ser bedrövad ut och gör sitt bästa för att assistera den fulla damen. 10 meter från bryggan där vi sitter stannar mormor och vrålar. Huset är ju låst! Mamma, nej det är inte låst men handtagen till verandan är tröga. Jag kommer att hjälpa dig. Huset var låst och nu är det för sent. Min pappa som vid det här laget hade druckit både 1 och 3 snapsar sig skojfriskt. Kom det kiss i pantalongerna nu, Maggie? Och gud, jag ser verkligen... Vad heter han? Nej, förlåt. Vad heter han, den där skådespel? Nej, från Ondskan, taskiga pappan. Vad heter han?
Ja, Johan Rabeus.
Ja, Johan Rabeus. Kom det kiss i pantalongerna nu, Matti? Maggie, den. Varpå mormor tar ännu ett snedsteg och vrålar. Nej, inte det, men det andra. Det går upp för oss att mormor skiter på sig och mamma blir så ställd att hon tjoar tillbaka med de rivstarten för att ta sig till mormor. Men mamma, nu går vi in och tar hand om det där och sen har det aldrig hänt. Mormor kontrar med. Kommit har du redan, men inte på mig.
Hon har skiter på butlen.
Andrew, som står rak i ryggen med mormor under armen, pekar långsamt mot mormors väska och säger lågmält. It's in the purse.
Yes.
Älskar Andrew.
Mormor är alltså skitnödig som en brunbjörn, insett att om skiten inte ska komma i strumpbyxorna så är det 50 000 kronors väskan från Chanel som gäller. Och se till att den blir så med Andrew som pliktskyldig assistent. Tilläggas kan att mamma och pappas gård redan på den tiden inhyser både stall och gödselstack, flera 100 hektar skog och ja, tomt så att det räcker och blir över. Men är man en fin dam från Östermalm så släpper man inte sin skit ifrån sig hur som helst.
Nej, så är det. Då är det Chanel som gäller. Det ska vara kinesiskt porslin eller Chanel, ja, alltid sagt. Ja.
Eller en butler.
Imagine if I may. If I may suggest.
Att han kommer med en liten silverbricka som hon får ta en liten...
Ursäkta mig.
Ja, det här är verkligen en underbar scen. Ja. Den här idylliska svenska sommarnatten. Liksom, och så var det han som skiter på sig.
Det var låst och nu är det för sent.
Ja, han försökte först försöker han hålla den i handtagen. Han vet att det blir så att han får fälla ner handtagen och bara hålla den lite under. Så.
Of course, Matt. Det uppstår ett smärre tumult som definitivt blir värre av att min pappa absolut inte kan hålla tillbaka sitt skratt medan vi alla tröstande leder den fulla tanten tillbaka till bilen. Där sätter hon sig i baksätet med handväskan hårt i famnen medan Andrew kör de dryga 4 milen hem. Innan Andrew vrider om tändningen har min mamma fnittrigt föreslagit för sin mor att hon ska ta hand om väskan och kasta den. Men mormor har storökt och strängt svarat: är du galen? Det här är en Chanel! Mormor kunde till slut skratta åt det som hände och vi fick senare veta att hon satt sig bakom den stora rhododendronbusken på uppfarten och den platsen kallas än idag för skitskjulet. Mormor är sedan länge död men i hennes testamente fanns den högst älskvärda Andrew med i form av ett generöst arv som gladde oss alla. Mm. Andrew fanns vid mormors sida varje dag tills hon dog och var en av 3 som var med oss på sjukhuset när hon somnade in. Han besökte oss 2 gånger efter mormors bortgång. Mamma och moster besökte honom hemma i London ett par gånger och de hade stadig telefonkontakt innan han också gick bort 2007. Han avslöjade dock aldrig en detalj om hans och mormors förhållande eller hur det rent praktiskt gick till när han höll i handväskan som mormor hukade sig över för att skita i. Tack för en fantastisk podd. Jag och min man firar nu för tiden in helgen genom att lyssna på veckans avsnitt och tömma glas efter att ungarna somnat. Fredagsmys.
Otrolig historia.
Alltså jag får rysningar.
Alltså, vilken jävla gentleman. Alltså han är 100%. För man tänker så här, när man hör den här historien. Man har ju träffat engelsmän. Men ja. När man hör den här historien så tänker man så här, man kan bara åka till England, lyfta en jävel, vem som helst i nackskinnet och flytta honom till Sverige, så är han butler. Att de bara är såna i liksom, i märgen. Ah, men, gentleman.
Nej, men han är så här, yes, I studied medication for years, but no. No, so deep inside I'm a butler. So I'm going to follow my dreams. Det är fantastiskt att han köpte en butler. Man är ju nyfiken på hur många år han var med nu. Det fick man inte reda på, va?
Det måste väl blivit några stycken ändå. Alltså jag tycker också, alltså, för att det blir ju den här känslan av gud, han är ju där och är livegen. Och då är det så jävla rätt att han står med i testamentet, 'cause that's why you do it. Anledningen till att man blir butler är för att you can retire comfortably.
Han dog ju.
Jo, men det hann han ju ändå göra det.
Han
hann
ju bränna lite stålar, hoppas vi.
Ja.
Men fan, här, vilken, det känns som att hon ändå var en god tant. Hon kände sig inte som en elak, hon kände sig som en snäll tant.
Men för att parafrasera Evert Taube då. Vem fick väskan? Chanel-väskan, vem fick den i allt?
Ja, just det.
Om hon behöll den, rekondade den, va?
Den borde liksom glasas in och visas upp.
Tänk om det var den. Det var det som var det generösa arvet.
Den är värd 50 000 till som han öppnar. Det är lite så. Det är som en bankfack som är värd mer oöppnat.
Det är som de här katterna i den här lådan med, vad heter den? Schrödinger.
Förlåt, Schrödingers låda. Eller om man säger det.
Du vet.
Nej.
Är du ingen kvantfysiker?
Nej, det är jag inte. Jag är en ganska kass kille faktiskt.
Jävla dålig självförtroende.
Gud vad det droppade.
En sak du inte...
Nej, men det är mycket jag inte kan.
Jag är en ganska kass kille.
Schrödingers katt, säger man.
Schrödingers katt, ja.
Ja. Här är någonting jag förstår mig på. Blåbärsmössan. Okej, min sista då. Blåbärsmössan. Min kära far är polis i ett mindre samhälle och har varit det de senaste 30 åren. Under dessa decennier har han sett mycket skit, och för att ta sig igenom mycket skit måste man ha lite distans till det. Detta har då i sin tur lett till att han kommer med det absolut mest otippade och sjuka anekdoter när jag sätter på helt normala problem.
Mm.
Historien jag nu ska berätta är ett exempel på en sådan anekdot. Det hela började med att jag som vuxen hade stopp i mitt avlopp i handfatet och var tvungen att rensa det på egen hand. Då passade han på att berätta anekdoternas anekdot.
Ja, det såg de döda Palme, vet du. Vad sa de fick Palme, vet du? Med ett igenkloggat avlopp. Vad sa de fick han?
Och det var just handfatet. Ja.
Det är en historia från mitten av 90-talet när jag var bebis. Jag var knappt 4 månader och hade fått en gullig, virkad, fin blåbärsmössa av min mormor. Mormor hade satt sin egen prägel på mössan och sitt fast pärlor på den. Så det syntes att den var från henne. En dag när min pappa kom hem med mig i vagnen hade jag tappat blåbärsmössan. Den var spårlöst försvunnen. Senare under samma månad jobbar min pappa på ett nattpass och får åka ut på ett inbrott i en skola i det lilla samhället. Min pappa fick information om att det inte var en hotfull situation. Inbrottet hade skett under kontrollerade omständigheter då skolan delvis renoverades och det var lätt att komma in i den.
Mm.
Min pappa och hans kollega cirkulerar runt skolan utan att hitta någon inbrottstjuv. Men sedan kommer det till toaletterna. Där möts det av en syn som det, och nu ni, sent kommer att glömma. De ser att det ligger en del rördelar och ett handfat på golvet. De lyfter blicken och ser sedan en naken röv som står och juckar in mot väggen. Det är alltså en man som juckar in i röret i väggen som vanligtvis är kopplat till handfatet. Ni vet det där röret där hår och slämmiga grönsvart massa samlas? Ja, det är röret. Det är alltså stött på och en kloakknullare. Åh gud, vad fint ord. Synen letar sig uppåt ytterligare. Vad ser då min pappa där? Jo, sin förstföddes blåbärsmössa som varit borta. Min pappa ser alltså en man knulla en vägg och på huvudet har mannen min blåbärsmössa med min mormors pärlor.
Nej, men alltså det är för sjukt.
Klåknullaren grips givetvis. Men kom uppenbarligen snabbt på fri fot igen eftersom att min pappa bara några dagar senare såg honom ute i samhället. Om han fortfarande hade blåbärshatten på sig? Jajamän. Kanske vandrar blåbärshatten i samhället än idag och väntar på att återigen få sin återkomst.
Wow.
Ja, det var verkligen att, alltså, att pappan hade suttit och hållit på den tills hon får stopp i han får dra bara kämpa den här då.
Stopp i avlopp, ser du? Ja, en historia. Om jag har en historia om avlopp.
Om, stopp
om jag har en historia.
Ja, ja, jag har. Du är med i den.
Det ska man kunna säga.
Men fattar du ändå så här, okej, fy fan, nu är jag kåt. Vad är mössan där i den? Okej, vad fan ska jag göra?
Blåbärsmössa, ikväll blir det knall.
Ja, fy fan, nu är det så här, vad ska jag... Och skoten har kört fast. Jävla skit också. Med att bryta loss ett handfat för att knulla in i det äcklaste lilla hål som människan känner till.
Vad sa du om mig? Ska jag
handfatet var gräll.
De kallar mig handfatet. Nej, men jag duschar.
På med blåbärsmässan, Johan. Handfatet är öppet.
Jag är orakad.
Man kan dra hårstrån ur dig. Det ser ut som små sardeller. Man.
En brunblå sörja.
Åh gud. Man vet att det är stopp när du dricker vatten och det börjar rinna i munnen. Då vet man att man måste ner och rensa. Nej, nu är shopping fiskar igen.
Det blir superrent i kröken.
Fram med vesjankan.
Det är så dumt.
Om du fattar vad jag menar.
Vad skönt att ni kunde få den historien att bli äcklig.
Nej, det var inte svårt.
Okej. Okay. Då kommer min och Dans sista då.
Ja.
Veckans sista. Här kommer då bajskniven.
Där kom den. Nu kör vi.
Det är väl första riktiga bajshistorien.
Det är så jävla bra start på den historien. Min familj bajsar stort.
Vad betyder det?
Okay.
Kanske är det genetiskt, kanske är det vår kost, men alla föder gigantiska stockar av bajs. Om man någon gång har lagt en megabajskorv så vet man hur svårt det kan vara att spola ner. Den kan ligga tvärs över hålet i botten av skålen och virven av spolande vatten ger den bara en liten hånande snurr. När jag växte upp förekom detta så ofta i min familj så vi hade något som vi kallar bajskniv.
Nej.
Och nu var jag illa. Och ändå har vi pratat om kloaknull ett tag.
Det var en gammal rostig kökskniv som hängde på en spik i städskåpet. Bara för att användas till en sak. Man kunde gå genom hallen och höra någon ropa från toaletten. Kan du ge mig bajskniven? Jag trodde detta var ett vanligt. Du har din röda vaskrensare med träantag, din toalettborste och din bajskniv. Men nu spolar vi fram till jag var 22 år. Det hade gått en dag eller två sedan jag sist sket och jag är hemma hos min vän. Min vän är den lokala gräsåterförsäljaren och har alltid gäster inom citattecken över. För man kan inte köpa gräs utan att sitta och teströka först i en timme eller två. Jag känner hur det trycker på så jag ursäktar mig. Jag lägger en gigantisk skit, tittar ner och ser att den är sidledes.
Det är också det.
Ja, nej,
ja, det blir en sidledes idag.
Sättespjut.
Så jag öppnar dörren och ropar efter min vän. Han kommer och jag ber honom om hans bajskniv. Min vad? Din bajskniv, säger jag. Jag måste använda den. Vad fan är en bajskniv? Uppenbarligen har han en, tänker jag. Men han kanske kallar den för något annat. En skityxa. En bajsavdelare. Bajspinne. Jag förklarar vad det är och varför jag behöver den. Han börjar fnissa. Sen skratta. Sen börjar många skratta. Det visar sig att musiken hade stannat och alla hörde mina vädjande genom dörren. Det visade sig också att ingen av dem hade bajsknivar. Det är bara min jävla familj med sina jävla tarmar. Fuck my life. Jag berättade den här historien för min fru. Hon var road och förskräckt på samma gång. Det visade sig att hon inte heller visste vad en bajskniv var och hade använt den gamla rostiga kniven som hängde i bruksskåpet som en vanlig kniv. Tack och lov lagade hon inte mat med den utan använde den för att öppna kartonger och annat tydligt. Han har inte sagt något. Hängt en bajs.
Ja, det här var... här påminner vi om bajspinnen som vi faktiskt hade. Ja. Några, som är som galge...
Ja. Och folkbildande ja, av oss. Ja. Så folk vet att vissa människor behöver ha...
Åh, gud.
Men att det är så vanligt att man liksom dedikerar en kniv till det.
Men då vet man att de är hårda också. Pinne, det är... Nej, det rör inte på. Fan, pinne? Brödsåg.
Prova du med pinnen och tror det funkar. Det går...
Hämta fotsvansen.
Hämta tankad kniv. Men alltså,
finns det sådana mindre fogsvansar?
Har du det eller?
Jag brukar ju vara sur för att så här, toalett eller så här, avloppssystemet inte är dimensionerat för liksom mensprodukter. Mm. Att jag tycker att det är så här, vad fan är det om?
Ja, just det.
Men då är det alltså folk som skiter så att det, så att toan inte funkar.
Ja. Då sätter in det
så. Ja. Det är så
man vill ha en avfallskvarn ifall det kommer en råtta upp åt andra hållet.
Ja, just bara... ja.
Prata inte med en sånt.
Nej, alltså råtta. Det är därför man är, alltså, aldrig vill bo på första våningen.
Okej, det här blev too real. Men,
vilken jävla samling story.
Ja, alltså.
Det började så lugnt idag och sen bara började tuffa igång. Vilken, alltså jag måste säga det. Otroliga historier genomgående, ja, men vilken jävla avslut.
Ja.
Vilken jävla avslut.
Ja, verkligen.
Ska vi gå igenom vad vi haft? Ska jag säga mina då?
Ja, gör det.
Jag hade då en olaglig walk of shame. Det var alltså hon som blev utlåst. Sen hade vi skoten har kört fast.
Ja, ja.
Och sen hade vi alltså mormor Maggie. Som sket i Chanel-väskan. Magiska.
Och jag hade ju It's Tradition, alltså cancerpartyt.
Just det.
Sen hade jag pekfingervals i köttkylen.
Ja.
Den nyrakade pulver.
All of them classics.
Ja.
Och sen sist men inte minst blåbärsmössa.
Klåklubb. Yeah. Yeah. Mm.
Familjen Hurtigvagren, som vi kallar det.
Det är så kul att tänka att jag skulle ta en liten sipp cola nu. Ja, bara... Ring Johan.
Ja.
Jag kan bara tänka på att det skulle vara liksom ert smeknamn på Johans ollon nu, blåbärsmössa. Det är så äckligt namn tycker jag. Ska ni sluta med ena?
Ja, det är pärlor och grejer.
Jag tycker det är kul att tänka att det skulle vara ett joint system. Alltså själva matsmältningen och my uterus.
Man sätter en propp. Det helt plötsligt bara svämma över i munnen.
Jag hade då hälften gris, hälften nöt.
Om, just det, han som gomade trillingnötter där.
Ja. Drygdanne och bajskniven.
Ja, det här är svårt.
Det är jättesvårt. Ja, det är svårt,
alltså.
Bajskniven tycker jag också vi ska kalla för sätesbjudningen.
Man blir så glad när man får Johanna Hurtigvagren och skratta. Mm. Då känner man så här, det är en keeper.
Ja, den ska du ha. Men alltså jag vill slå ett slag, om jag bara tittar på mina, så vill jag slå ett slag för mormor Maggie.
Ja, för det den vill var jag absolut.
Fantastisk.
Den är ju alltså,
ja, men den hade också kvaliteter som jag kanske att den är svår att återberätta.
Jo, men det, ibland får man fan men... anstränga sig lite, tycker jag.
Ja.
Mm. Alltså det kan inte bara vara så här, den här är lätt. Nej. Utan det är en otrolig historia.
Jag tänkte också på den när jag hörde den, att vi får väl frångå det i den här gången. Alltså det kan, vi kan inte diskvalificera den här historien bara för att den är...
Nej, och det var liksom så här, man bara, men vänligen någon skriver novell. Liksom.
Berätta, just spela in. Det är ju nästa sån Peter Magnusson sommarfilm.
Ja.
Ja, men fast, då ska den inte göras.
Nej, jag vet. Men det är alltid de som får chansen att göra det. Men kasta oss när ni ska göra den filmen.
Mm.
Johanna gör ju en kanontant.
Ja.
Och du kan också bära en Chanel-väska med värdighet.
Ah, gud ja, och skita i den.
Inte med värdighet.
Nej, det... Och om ni ska göra en den blåbärsmössan kan ni kasta Johanna också. Nej, men jag, alltså, om jag, då får jag... Jag får ju nästan nominera min blåbärsväska om jag ska ha någon då.
Mm. Blåbärsmössa. Mm.
Om vi gör den här nya grejen, att man nominerar
en av sina egna.
Ja. Nej, men jag menade inte. Jag, bara...
Nej, jag tycker det var ett smart sätt faktiskt. För att jag älskar ju mormor. Blåbärsmössan. Alltså, jag gillar ju pekfingret också. Men det är... Blåbärsmössan har ju ändå... Det, är liksom,
det finns dimensioner.
Ja, och att det är liksom, den säcken verkligen knyts.
Ja. Ja, men i så fall, om det är det här vi gör, då är det väl bajskniven från mig då.
Mm. Det blir bara tre sista. Som,
ja.
Men då... jag får ju
jag faktiskt... Jag beger mig aldrig.
Nej, men alltså, det får ju bli mormor Maria. Ja. Eller mormor... Mm.
Jag känner också det. Den var ju... Maggie. Den är verkligen episk och lång och god.
Ja, var väldigt lång. Liksom... Och jag blev så här rädd, för jag såg din text. Jag bara, nej, nu är den slut. Och så fortsatte den. Ja. Nej, nu är den slut. Och så fortsatte den. Den var typ 6-7 minuter. Ja.
Jag har köpt honom från England.
Ja. Ja. Den var fin, den var rolig, ja, den var lite äcklig, den var, hade allt. Den blev inte ens äcklig, att hon kanske tog 4 mil nyskiten Chanel.
Mm. Ja. Jag tycker den var fin.
Då blir det den.
Alltså, historien nummer 7, alltså mormor Maggie, som är veckans historia. Uh-huh. Som är er
veckans
att kasta er med... kasta er ut och berätta.
Och just har ni historier, tveka inte, skicka in dem till kafferepet@underproduktion.se.
Yes. Och så har vi våran systerpodd som heter Cigarrummet, som ligger på underproduktion.se. Går man in på Cigarrummet så betalar man 29 kronor i månaden. Så
gud,
får man en till podd. Vad sa du?
Gud vad billigt.
Ja, jättebilligt. Då får alltså oss tre, om inte någon är sjuk, sitta och prata med en känd svensk humorist och berättar sina historier för oss. Och så drar vi ut massa lustigheter då. Och det finns, jag vet inte hur många avsnitt det finns nu, så att alltså det, nu är det så jävla värt att gå med.
Ja,
eftersom att då har du ju en bank.
Ja, några...
Och sen kanske du tänker så här, bara 29 spänn för ett avsnitt, det är ju mycket. Och men ni får ju det här gratis.
Mm, faktiskt.
Det är så här.
Ja, vi hade ju några hjältar som var med väldigt tidigt, men nu börjar det bli verkligen riktigt värt.
Det är en familj.
En familj, det ska man verkligen säga.
Och det partiet vill man vara med på.
Men hörni, tack för den här veckan. Och tack så mycket Fjell Walmström som är vår redaktör.
Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit, som är vår otroliga klippare, som löser allt det tekniska strulet som alltid uppstår nästan.
Och tack framförallt till er som skickar in historier. Det är ju ändå bäst.
Kafferepet at underproduktion.se. Vi behöver fler, vi behöver alltid fler.
Vi älskar dem alla. Så är det.
Jag kan säga så här. Jag kanske har skickat in den. Vi får se om den
kommer. Vilken grej.
Ja, det har inte jag gjort hittills, men nu kommer den.
Men då finns det bara en sak kvar att säga. Trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.